Du lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det med mig, Klara Nystrand, som är präst och doktorand i praktisk teologi. Och idag pratar jag med
Ebba Elva Brandt. Jag är diakon i Fosie kyrka här i Malmö.
Ja, och vi ska prata om evangelietexten för andra söndagen i advent från Lukas evangeliet. Vill du läsa?
Mm. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himmelens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåtlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen.
Tack. Mm. Och jag tänkte, innan vi kastar oss in i den här liksom mustiga texten som det ändå är, så kan man säga någonting om alltså, att den är skriven av Lukas i Lukas evangeliet. Den finns i en version i Markus också. Men det som har hänt när Lukas skriver sitt evangelium är ju att templet i Jerusalem har fallit. Och det märks liksom inte i den här snutten som vi har i psalmboken att det är kopplat till templet. Men om man läser verserna innan så förstår man att det här handlar väldigt mycket om templets fall. Som var ett jättetrauma när det hände för liksom hela judendomen och även liksom de tidiga kristna. Att templet överhuvudtaget kunde falla, och det var ju att man hade gjort en revolt mot makten, och makten stod tillbaka och slog ner revolten och hade sönder templet fullständigt, och det var ju något som man inte trodde kunde hända liksom. Så det är på något sätt en bakgrund som man kan behöva känna till när man liksom kliver in i den här texten med liksom människors skräck och liksom det här kaoset som målas upp lite så här. Att det är ju, på något sätt får man väl tänka att Lukas använder Jesus ord för att försöka förstå vad är det för situation vi har hamnat i. Ska vi fatta detta som att detta är slutet på allt, eller vad är det som händer liksom? Så det är någon slags som brottning som sker där med en ny situation som de är i. Mm. Kan väl vara bra att känna till. Men vi ska inte heller fastna i liksom vad den här texten betyder för dem och då och där, utan också komma till vad den kan betyda för oss här och nu och så.
Mm.
Men jag tänker ändå så här, man kan börja, för att det är en eskatologisk text på det sättet att det handlar liksom om tiden efteråt på något sätt. Alltså det pekar ju liksom framåt på liksom den dagen när Jesus kommer tillbaka och liksom. Har du någon relation till det liksom?
Jag sitter här och ler, för jag tänker, här har du bjudit in en gäst som inte har tankar på Jesus återkomst. Alltså det upptar inte mitt medvetna jag.
Nej.
Skulle jag säga. Sen tror jag lever med döden och katastroftänk. Det gör jag. Mm. På ett annat sätt. Men på Jesus återkomst och vad som ska hända efter döden, jag har varit jättelite intresserad av det.
Ja.
Så vi ska bli jättespännande att se vad detta blir för samtal. Så det är mitt utgångsläge. Att, alltså jag lever väldigt mycket att Gudsriket är här. Mm. Jordelivet här. Alltså samhället behöver liksom förändras. Och jag behöver förvandlas inifrån. Människor behöver förvandlas inifrån. Samhället behöver förändras. Och det är här som jag lever här och nu. Och jag vill ju bara hjälpa till att bygga Gudsriket här och nu. Det låter jättefrunt. Men så är det faktiskt. Så jag tänker inte på att jag ska återkomma. Därför var det väldigt skönt att det du berättade och som jag har läst, att för människorna på den tiden så var det katastrofen liksom, den hade ju skett och den kan komma till, den liksom kan komma nya katastrofer när som helst om detta, om nu Jerusalem kunde falla. Och så tror jag för sig väldigt många människor har förstått i vårt samhälle också, mina elever med. Vi har ju till och med, vet jag inte vad de heter, men vi har ju en stor grupp som har bunkrat liksom, för att katastrofen är på väg att komma. Liksom. Men själv personligen så är jag väldigt lite upptagen i de tankarna.
Ja.
Hur är det för dig?
Samma. Här. Men jag har också lite grann, liksom, det har lite kommit, jag har tänkt mer på det nu det senaste halvåret faktiskt. Och därför tycker jag det är lite roligt att den här texten kommer, för det är nog första gången som jag kan relatera till den här sortens texter överhuvudtaget.
Mm. Men, spännande.
Det har kommit en bok av Martin Hägglund som är filosof. Och den heter This Life. Och där kritiserar han bland annat religioner för just det här att religioner fokuserar på mycket på vad som ska hända efter döden. Och liksom att det är där man ska få sin belöning. Och om man har det, menar han då, säger jag utan att ha läst boken. Jag bara läst recensionerna och så tankarna omkring den. Om man har fokus på livet efter detta så gör man ingenting vettigt av här och nu. Man varken njuter av här och nu eller gör förändringar här och nu. Utan det är liksom och att han kritiserar religionerna för att liksom ha för mycket fokus på sen.
Mm.
Och i somras så gjorde jag i min forskning, då tog jag några predikningar från coronatiden och jämförde med några predikningar från spanska sjukan.
Okay.
1918. Spännande. Ja. Och då var det verkligen så att 1918 så var det som att alla prästerna förhöll sig till evigheten.
Mm.
Medans 2020 så fanns inte evighetsperspektivet med så mycket i predikningarna.
Mm.
Och det tyckte jag var intressant för att det speglar ju hur jag känner själv. Jag har inte heller evighetsperspektivet med.
Mm.
Och samtidigt så kunde jag ju se att i 1918 så lidandet fick en annan roll till exempel. Alltså att det blev... Saker blev mindre och saker fick liksom, alltså det blev någon slags perspektivförskjutning. Alltså när man ser den här stora evigheten så det som händer nu kanske inte blir lika stort. Man kanske kan härda ut ett lidande på ett annat sätt om det finns någonting annat. Så jag tyckte ändå att det var liksom det här, jag vet inte, men det väckte tankar i mig nu. Att vad gör vi av vårt lidande och vad gör vi om här och nu bara är jättedåligt. Vad har vi då att förhålla oss till? Liksom? Att vi kanske... Så jag vet inte, men det bara så här rörde upp saker.
Jag blev ganska irriterad på honom, Martin Hägglund, i somras när jag lyssnade på sommarprat. Alla tyckte det var så himla bra, eller många. Och det var delvis väldigt bra. Men det jag stör mig på, det är... Jag tycker inte han hade särskilt bra kunskap, tycker jag, om kristendom, måste jag säga. Inte i de uttalanden. För att jag ska säga jag tycker det är precis tvärtom. Precis tvärtom tycker jag det.
Mm.
Jag tänker mycket på döden. Det står ju också på någon kyrkogård. Tänk på döden.
Yeah.
Så jag tänkte på den här texten väldigt mycket som mitt eget livs eskatologi.
Mm-hmm.
Alltså så tolkar jag in texten för att jag skulle kunna relatera till den. Och jag tänker att har man levt nära döden eller har på olika sätt varit nära döden så blir livet så mycket starkare.
Yeah.
Och så att jag måste säga att jag nästan på ett överdrivet sätt liksom försöker liksom effektivisera och vara jätteproduktiv i detta livet och liksom försöka livsnjuta livet och göra allt jag kan liksom, för tiden är knapp. Så den här att vara vaksam, som det står i sista stycket där, för att vara vaksam på vad du prioriterar och på vad som leder till liv och leder till död. Och då tänker jag inte på bara rent liksom självaste döden, utan vad som för dig bort från Gud, vad för dig närmare Gud, ljuset, kärleken, vad leder till rastlöshet, desperation, att ha den här andliga vägen inom sig. Det gör ju på något sätt att jag tycker att jag tar vara på livet här och nu och försöker göra mitt bästa med det livet vi har här. Mm. För att jag inte tänker evighetsperspektivet särskilt mycket.
Nej.
Och det finns kanske en paradox i det.
Nej, men jag håller med dig, och jag tror liksom, att han har fel också, för att jag tänker att han beskriver en kristendom som inte, alltså han beskriver de här predikningarna från 1918, och där är vi inte längre. Alltså jag tror att de flesta religiösa också har en annat perspektiv som är mer här och nu. Så jag tror att det är gammalt liksom. Men samtidigt som det du säger liksom, att när vi kan påverka här och nu, så är det liksom jättebra att ha det där perspektivet att vi ska hinna saker före döden, vi ska göra dem nu, vi ska leva nu och vi ska förändra nu och sådär. Men när vi sitter i de där situationerna där vi bara, som också händer, där vi inte kan påverka vår situation, där vi är liksom, där det är maktlöshet. Maktlöshet är ju något fruktansvärt. Och då tänker jag att de här texterna kommer in liksom, som säger att det är kaos. Liksom, det är så jag tolkar den här texten.
Rådlösheten.
Liksom. Här är kaos och det, du kan inte göra någonting åt detta just nu. Det kanske, du kan inte rädda den här situationen. Templet har fallit. Liksom. Men Gud är också på väg. Liksom. Så att det är ändå någon slags tidsperspektiv. Det kanske inte är tid, men det är någonting, liksom, någon slags horisont som säger att även i de situationerna där du inte kan påverka, där du inte kan göra det bästa av här och nu och av livet och sådär, så finns det något som kommer. Liksom.
Precis. Ja, och jag tycker det är ett ypperligt tillfälle att ta i akt liksom, den här, jag fastnar för det ordet rådlöshet. Och det här med man står där och liksom vid havet så vågorna står och har inga lösningar, man har alltså inga råd. Den här totala maktlösheten och vanmakten, det är en fruktansvärd känsla. Den kan man knappt vara i det rummet där det finns. Men det är ett ypperligt tillfälle att öva. Alltså det är riktigt perfekt när man ska överlämna sig till Gud.
Ja.
Det är det bästa tillståndet du kan vara i. Alltså det är, man bara ödmjukar sig och säger att jag kan inte göra någonting.
Nej.
Det är hemskt, det är en hemsk känsla. Men det är också... Det är också då, det är tipping point på något sätt. Det är då det också, det bara kan, det är svårt va? Det är jättesvårt. Men det är en möjlighet att säga, gode Gud. Alltså här kan jag inte göra något. Jag som människa, jag får erkänna att jag är rådlös. Jag bjuder in. Jag överlämnar mig till liksom en högre makt och till Gud, Jesus vad man säger. Så om man ska ta, nu är jag så överpositiv där då. För att det är jättesvårt att vara i det.
Yeah.
Jag menar... Jag tar ett exempel. Vi har en otroligt fin familj i Fosia som jag lärde känna 2015. Mm. Som kom från Albanien och sökte asyl här. Fick inte det. Blev papperslösa. Levde gömda och var väldigt aktiv i vår kyrka. Fantastiska. Alla älskar dem. Och så åkte vi på ett familjeläger 2017 på Söderåsen. Och gränspolisen omringade oss med sina 12 PK-bilar och de tog den här familjen då till förvaret i Åstorp.
Ja.
Och då var jag, det precis den här rådlösheten. Vad 17 gör man liksom?
Ja.
Och jag hade ju kanske engagerat mig lite väl mycket så att de var ju innanför min hud. Och de skulle bli utvisade och då kände jag bara, vi måste till Åstorp. Vi måste in till förvaret. Liksom. Vi måste i alla fall vi måste få ett sista farväl. Så vi körde som galningar där, lite olagligt tror jag. Men vi kom dit i tid och fick komma in. Och i det rummet ville jag liksom inte återvända. Det var ju liksom bara så tjockt med rådlöshet. Och det var ju inga dån liksom att ha. Men den tystnaden liksom, kanske innan den där tsunamivågen kommer. Den fanns liksom i rummet. Och det fanns inga ord. Det fanns ingenting vi kunde göra. Vi kunde inte överklaga mer liksom. Men då blev i den här totala... rådlösheten så blev det någon form av överlämnande som skedde ordlöst på något sätt av att bara finnas kroppsligen i rummet, att vi i alla fall fanns där och delade smärtan och tvivlet liksom. Det blev någon lättnad som skedde i rummet och vi tog hjälp av ritorna istället. Så dels började vi sjunga deras favoritlåt, det här St. Patrick's Burn som Erik Tilling sjunger, den här Kristus är framför mig, bakom mig, över mig, under mig. Sjöng den om och om igen. Och sen så hade jag av någon anledning tagit med mig såna olja från en Greklandsresa. Så vi smörde korsets tecken. Och vi sa inget, det fanns inga tröstande ord, det ordnar sig, hjälper ju inte liksom. Det fanns inga råd i det. Utan det var liksom den sista stunden. Och i det så skedde det, alltså det gick att vara i rummet för att vi överlämnade liksom. Vi kan inte göra mer. Så även, jag säger inte att det är lätt, men nej, det är också en möjlighet.
Men det är det jag tänker också liksom, att på ett sätt så är det här liksom en text som handlar om någon slags yttersta tid och sådär. Och samtidigt så är det en text som händer hela tiden. För världen faller inte en gång på slutet liksom, utan världar faller hela tiden liksom. Den här familjens värld föll där liksom. Mm. Och då är det liksom himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
Just det.
Precis. Då finns ju de där.
Det var liksom det som hände.
Ja. Och då finns ändå de här liksom, då kan man också tänka vilka ord är det han menar liksom. Mm. Jag läste någon som skrev om det, att för det här händer liksom, om man sätter in det i liksom var i evangeliet står detta, så är det precis innan hela passionshistorien händer med Jesus, hans lidande och så.
Okay.
Och vad är det för saker han säger under den tiden? Ja, men det är ju sånt som detta är min kropp, tag och ät till exempel. Jag skrev upp några som han säger på korset: sannoliken redan idag ska du vara med mig i himlen. Eller fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Eller min frid var med er. Alltså det är de här, alltså vilka ord är det vi håller fast vid när vår värld har fallit? Men det finns ju många ord som Jesus själv säger på slutet när hans värld rasar på något sätt liksom, också. Mm. Att ha med sig dem i den situationen, tänker jag, på något sätt. När man ska bygga upp, ja, jag vet inte, men jag tror att du beskrev det väldigt bra, att det handlar liksom om någon slags botten, att slå i sin botten och vad som händer sen.
Precis. Ja, det tror jag. Jag tänker att den kan vara en väldigt själavårdande text, även om den är ju hemsk. Första gången jag läste den, hur ska detta gå? Det finns ingen ingång alls, den är bara hemsk. men jag tänker att man kan se den som en själavårdande text liksom. Mm. Jag var lite inne på det som jag tror att du är inne på nu också, det här med att för jag vet inte, det står att när då han kommer på molnet där, så ska vi liksom räta på oss och lyfta våra blickar. Och jag vet inte om jag kommer räta på mig där särskilt mycket faktiskt. Dels tror jag det är på något sätt att, alltså jag har något slags tillit till att jag är ju frälst på något sätt. Lite som när jag blev kristen i 25-årsåldern, så funderar jag på att ska jag kanske döpa mig igen? Men då landade jag att nej, men jag är barndöpt liksom. Så på något sätt tror jag inte att jag, alltså jag kan förstå det, om detta sker så kommer jag stå där och skaka och vara livrädd, det tror jag, men det är så svårt att föreställa sig. Men på något sätt så har jag liksom en slags vila i att jag vet inte om det här var så bra att komma efter det du sa, men det var någonting du sa som jag fastnade i. Nej, men jag tänkte på att om det nu är så att när katastrofen kommer eller när livet rämnar, eller om det nu är så att Jesus kommer tillbaka, så det är en katastrof liksom, så tänker jag att Gud är oss närmast på något sätt när katastroferna sker.
Ja.
Att Gud kommer, det står att Guds riket är nära liksom.
Mm.
Även om jag mest tolkar det att Guds riket är redan här och nu. Mm. Så om man ändå går in i den liksom, försöker att sätta sig in i hur det skulle vara, så behöver inte det vara, det måste inte vara skräck.
Nej.
Och allt detta låter så förenklat på något sätt. Men jag tror allting handlar om den relationen. Alltså relationen man har på något sätt.
Ja.
Med sig själv och med tilliten till världen eller tilliten till Gud på något sätt.
Ja.
Att när det rämnar så finns det en som är kvar. Och det är Gud, det är då han regerar på något sätt som bäst. Det är i mörkret. Så på något sätt kan det också vara en själavårdande text.
Det tror jag. Absolut. Och jag fastnade också för den meningen som du sa nu. Den sticker ut jättemycket. Det är liksom, det beskrivs massa kaos och allt möjligt. Och sen så bara, när allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Det är inte alls den känslan man har, att det är någonting positivt som närmar sig. Utan känslan av texten är liksom att skräck och kaos. Och sen så bara sträck på er, befrielsen närmar sig. Alltså för det
är ett, befrielsen har redan kommit på något sätt.
Ja.
Alltså jag vet, alltså jag var befriad till vad? Vad ska vi befrias från och till vad?
Ja, men jag tänker liksom om man är i det där kaoset som det kan vara i livet ibland liksom.
Mm.
Att det kan finnas en befrielse från det. på olika sätt.
Mm. Jag är i vårt liv här nu. Ja. Det är mycket lättare att tolka det. Alltså ja. Det är lättare att leva sig in i det på det ja. Viset.
Men att, det, att texten kan få ha den betydelsen också. Liksom. Att det behöver inte vara det yttersta slutet, tänker jag.
Nej, precis.
Allt, utan det kan vara de här mindre sluten också. Som precis. När allting faller. Och om man står där så ska man räta på sig för att befria sig. Alltså det händer. Jag är mullerledare. Så i lördags var vi ute och tränade barnen i att, hur man ska hantera när man går vilse.
Mm.
Och så läste vi en saga om Hitta vilse. En pojke som heter Vilse, det är väldigt förvirrande. Men i alla fall, han går vilse. Och då så står det i texten liksom att hans morfar har sagt väldigt tydligt till honom att när barn går vilse, då letar alla. Då letar vuxna. Man letar, alla går ut. Hundar går ut, poliser går ut, helikopterar om det behövs. Alla letar om ett barn har gått vilse. Så man ska bara stå där och krama sitt träd.
Just det.
Tills det kommer någon liksom.
Ja.
Och när jag läste den här texten i ljuset av det så kändes det också som så här, en vuxen hittar vilse. Liksom. Mm. Alltså när livet har fallit och man bara vet inte.
Mm.
Det är liksom den här totala rådlösheten.
Mm.
Att ändå få lov att tänka att de är ute och letar efter mig. Eller Gud är på väg.
Precis.
Liksom. Jag ser inte Gud just nu. Men Guds ljus är på väg. Det kommer. Nu står det här, för det är också det som är liksom så här, pedagogiken i Hitta vilse då, att för att det man spontant vill göra är ju liksom att springa omkring i skogen liksom och få panik liksom och springa hit, och då blir man svårare att hitta och man hinner skapa mycket mer kaos under tiden liksom. Så bara stå stilla och hjälpa er på väg liksom. Och så det hör jag på något sätt i den här texten
också. Det är en jättefin bild, otroligt vacker bild tycker jag, i mig i alla fall. Igår läste jag i Wikströms bok Det bländade mörkret, en sån själavars bok, att ibland när livet ruckas liksom, och man tänker bara vad sjutton händer, liksom, varför händer detta, så beskriver han det som att det är Gud som längtar, inte att Gud gör det för att vara elak eller, liksom, eller vad det nu är för anledning att det ruckats, men det är liksom en längtan från Gud. Alltså Gud söker oss att liksom vända oss åt det hållet och stå, som du sa, stå still och inte springa runt och leta och söka på tusen andra ställen, utan det är Gud som söker dig. Gud kommer söka upp dig, och om du vänder dig liksom åt det hållet eller står still och klarar av att härbärgera det kaoset, så kommer Gud möta dig i kaoset eller möta dig i mörkret. Men vi behöver våga stå kvar och inte springa runt och
tillit, liksom.
Tillit, ja. Och så tänker jag lite med pandemin nu. Vi hanterar den alla olika, men jag är nästan likadant där som det här med att jag går inte riktigt och väntar jättemycket på vaccinet eller Jesus återkomst, utan jag är här och nu liksom. Och jag försöker jobba på i vardagen, i kaoset, och vara i det tillsammans med de människor som jag har runt mig på jobbet eller hemma. Och jag vet inte om det är någon förträngning eller så, det kanske är min flyktmekanism att jag bara, jag ser inte framåt, jag bara här. Men jag tror och vill tro att det är någon form av tillit, att jag håller fast med mitt träd. Jag håller fast med mitt liksom, diakonala uppdrag, att jag ska vara till och för och tillsammans med människor i min kontext där jag blivit kallad till. Det är där jag är, det är där jag jobbar. Jag kan springa och gömma mig. Liksom. Nu stänger vi ner allting, vi möter inga människor. Det funkar inte för mig. Jag är kallad ut dit och jag är kallad att vara vad min familj och vad det nu kan vara. Liksom.
Mm.
Lättare sagt än gjort, återigen. Det låter lätt man pratar om det. Men att klara av att vara kvar i kaoset. För att i kaoset så det, liksom, det blir en ordning i det. Till slut,
men det, liksom. Det tänker jag också. Liksom, att den här texten handlar om liksom, just det här med väntan. Och att hantera det. För att det är liksom, det är någonting dåligt som har hänt på något sätt. Och de väntar på att Jesus ska komma tillbaka, att det ska komma en räddning, det ska komma den här befrielsen liksom. Vad det än är de liksom hoppas, för det tycker jag också är en spännande liksom, så här, vad är det människor hoppas att de ska bli, på vilket sätt hoppas de på befrielsen när Jesus kommer tillbaka, vad är det de tror ska hända liksom? Är det, ja, det,
exakt,
är det, liksom, är det då att då ska jag kunna förlåta mig själv, eller då ska jag få rättvisa, eller då ska jag våga visa vem jag är, eller vad är det? Det kan man ju också
fundera. Men livet är här och nu.
Ja.
Alltså det är ofta så tycker jag, att vi vill gärna ha vår räddning till någon annanstans. Malmö pastorat väntar på att nästa kyrka, det Hallandsdagen, ska rädda pastoratet. Vi står och väntar på att vaccinet ska komma. Men alltså, räddningen är här och nu redan.
Ja.
Och du har ett ansvar för att göra det bästa av ditt liv och din tjänst här och nu. Och ja. Våga vara i det sjukt jobbiga när vi inte har ordning redan. Liksom, eller man ska säga. Det finns inga färdiga svar. Det är ju den, det är det som Jesus säger, det är vägen. Han gjorde inte en manual så ett som liksom först gör det, sen gör det, sen det, utan han skickade den helige anden och sa att jag har fått tillit till att ni i er andliga mognad kommer att veta vad ni ska göra tillsammans med mig.
Ja.
Men vi har så lätt för att försöka sätta det utanför liksom. Någon annan ska fixa det liksom.
Ja, och det ska hända sen.
Ja.
Men precis, och det tror jag liksom att i den här att den här texten också kanske försöker förmedla liksom, vad gör man i väntan liksom. Alltså att man befinner sig i det där. Vi befinner oss hela tiden i tiden mellan att Jesus har varit här och att Jesus ska komma tillbaka. Det är liksom och precis som du säger, vi kan inte gå och titta för mycket på det här senet liksom, som ska komma, utan vad gör vi av den tiden som är och när vi står i vår väntan. Och nu kanske många av oss väntar mycket mer och mycket tydligare än annars liksom, med coronatiden och liksom. Ja, men hur?
Det står så här, vid någon tidpunkt i framtiden kommer människosonen tillbaka. Inte ens sonen vet, utan bara fadern.
Ja.
Alltså, det ger ju inte någon direkt svar.
Nej.
Att liksom, det är där om år 2052 kommer han.
Nej.
Och det kan vara outhärdligt ibland att inte veta. Men särskilt om man har varit sjuk. Jag har till exempel liksom var sjuk, svårt sjuk under något år och var på väg och skulle kanske kunna dö. Och då är det liksom det här att inte få svaret liksom, kommer jag överleva? 2 av 3 dör, jaha, men kommer just jag överleva? Liksom, eller 1 av 3 dör, förlåt, jag hade cancer och när jag får, ja, över 10 år sedan. Det kan inte de svara på. Och inga vänner kan svara på det, inte. Alltså, inte jag. Alltså, då måste man in i den här nattens dunkla, liksom, eller vad den heter, själens dunkla natt liksom, och där är du ensam, du är fullständigt ensam, och samtidigt är du aldrig ensam, som Jonathan Johansson sjunger, alltid ensam, aldrig ensam, som är så vackert, att du måste klara av det. Men du, mitt i det så tror jag att Gud jobbar som bäst liksom. Mitt i det kaoset och mörkret.
Men det är lite, ja, nu är det låter så litet jämfört med det du berättar, men just det var, jag har jättesvårt för väntan. Jag vill väldigt gärna veta och göra planer och sådär, men att bara stå i väntan tycker jag är otroligt svårt
liksom. Jättesvårt.
Men någon sa sådär till mig för många år sedan, bara gör något vettigt medan du väntar. Och det blev en sån nyckel för mig liksom, att man behöver inte ägna sig fullständigt åt den där väntan.
Nej, liksom. Ja, den förtären ju.
Ja. Det är såklart skillnad när man har liksom en sjukdom och man liksom väntar på att få veta om man lever eller dör. Liksom. Men ändå det här liksom, gör något vettigt medan du väntar. Det låter kanske som ett slag i ansiktet för den som är sjuk. Men...
Nej, men det är sant faktiskt. Ja. Det är någonstans jag läste att jag vet inte var, men den tycker jag är så bra. Den går så här. Det vi väntar på är inte viktigare än det som händer oss medan vi väntar.
Nej,
det vi väntar på är inte viktigare än det som händer oss medan vi väntar. Vi tror, jag kan ju bli så, för jag är en väldigt längtansfull liksom, person som tänker alltid att det blir bättre. Bara jag får dig, bara jag är klar med detta. Liksom, då kommer du vända och det kommer bli jättebra för mig. Eller för världen, vad det nu kan vara. Och så blir jag väldigt besviken när det inte blir så, och projicerar all min besvikelse på stackarnas människorna runt omkring mig. Och det blir ju liksom aldrig bra. Men i det så att jag tycker jag kan vila i det att vi vet ju inte alls. Alltså, det är också den här tilliten.
Ja.
Det är inte sagt att det blir bättre.
Nej, precis. Ja. Nu har vi pratat alldeles för länge igen. Är det någonting sist där du känner att det här glömde vi ju. Det här måste vi ju säga om den här svåra, märkliga texten.
Nej, jag tror inte det faktiskt. Inte just nu.
Nej, jag känner mig också nöjd. Det var jättespännande att prata med dig. Det finns ju mer att prata om såklart. Men tusen tack.
Tack själv.
när Ebba och jag hade stängt av mikrofonerna för det här poddavsnittet, då berättade hon för mig att den där albanska flyktingfamiljen som hon berättat om, det gick bra för dem. De fick arbetstillstånd och befinner sig nu i Sverige där mamman i familjen läser till församlingspedagog för Svenska kyrkan. Hon är på väg mot det. Så de sitter inte kvar i maktlöshetens väntrum. Tänkte att ni också ville höra det.